Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom.
Jajamensan.
Det var skönt att det var det. Det var tyst en liten sekund. men det vet vi.
Med kort varsel hade jag bytt till Gunilla istället 5 minuter innan.
Ja, exakt.
Eller någon gång måste vi göra det utan att du får veta om du är förväg.
kan vi inte köra med Melchior någon gång i ett avsnitt?
Jo, det kan vi göra. Det kommer bara handla om Pokémoner då. 2 timmar.
Vi har ju fått väldigt mycket lyssnarfrågor. Just människor som har mycket Pokémon-frågor som han kan besvara då kanske.
Nej, men det är ju jättebra. Ja, men han har alltså alla är det elektriskt typer eller är det insektstyper, är det växttyper. Han går och frågar mig så fort jag försöker liksom lära honom någonting när vi är ute och promenerar runt huset eller sitter och bara pratar eller så där. Då försökte jag lära honom för de hade rört ihop lite vad rim var barnen och försökte jag lära dem skillnaden mellan slutrim, alliteration, assonans. Och de lyssnade väl på det, men sen så svarar då alltid Melchior med en 3 gånger längre föreläsning där han förhör mig vilken typ är den Pokémonen och vad är den är ju 2 typer, den är inte bara ena, den är ju faktiskt både växttyp och istyp och vilken är första utvecklingen av den, vilken är andra utvecklingen av den, det finns 700 Pokémoner eller något, alla kan, alltså det är så komplicerat, man har ingen chans att klara det, alla har så konstiga namn.
Det finns betydligt fler Pokémoner än 1800-tals tyska diktare att hålla koll på.
Ja, precis.
Men vilken dag vi har. Ni vet ju inte
vilken
dag det är som just du lyssnar på den här podden. Men just den här dagen när vi spelar in den så är det första vårdagen känns det ju som.
Ja, det är verkligen. Förra veckan var ju, program hette ju Glad sås, för det handlade om sås och var vår. Men nu är det verkligen glad så som fågeln, för de första knopparna i vår tomt, åtminstone hortensian har fått så här ljusgröna knoppar redan som håller på att svälla upp och är alldeles knallgröna och snödropparna täcker hela slänten och solen gassar och jag har fått solexem på händerna som varje år och allt är fantastiskt. Barnen
till och med
har haft sånt svårt att få ut. Jag menar, Melchior har älskat att springa runt i snön men de andra har tyckt det varit kul man väl fått ut dem, men det har varit jäkla övertalande att få ut dem under vintern. Nu bara kastar de sig ut och går inte att få in igen. Tryfflar runt som små tryffelsvin ner i gyttjan och njuter av naturens vårliga dofter.
Som kalvar på grönbete när man släpper ut dem.
Ja, precis.
Jag har gjort det där en gång, alltså försökt leva på en bondgård. Vi hade släktingar som hade en bondgård på Öland där jag och min bror då skulle vara en månad och bli lite verklighetsförankrade. Ja, och då var det just att jag försökte mata någon kalv där i hagen med en hink. Och han stoppade ner den här huvudet i den här hinken och så slängde han till med huvudet så att den här bygeln hamnade bakom huvudet och den här hinken satt fast då. Och den såg ju ingenting och började hoppa runt. Och jag kanske är 12 år och ska försöka jaga i kapp den här kalven som sparkar och stångas och håller på. Jag minns att jag upplevde en enorm stress i det här ögonblicket.
De måste ha tyckt storstadsbor verkligen.
Ja, det var en röd hink.
Men det är fantastiskt att ni fortfarande fick den chansen. För det, alltså, bönder med djur, bondgårdar med djur blir ju färre och färre. Det är inte många som håller liksom några kor och några grisar längre. Utan förutom att alla bönder blir färre för det blir större och större enheter. Så möjligheterna för barn att liksom tillbringa en månad i det som en gång i tiden var 99% av befolkningens vardag under 1000 år är ju ganska små idag. Egentligen är det ju någonting alla borde ju vara med vid när en ko kalvar och när man slaktar en tupp och när man plöjer första fåran på något vis. Det här är liksom basläggande. Ja. Det enda vi egentligen behöver producera. Allt annat är ju liksom bara någon form av extrem lyx. Men det är ju det här basala. Liksom.
Längst ner på Maslow.
Röd och kött och smör. Ja, precis. Som man verkligen behöver ha kläder.
Och sen tycker jag att alla i den här åldern borde få lära sig att köra traktor också, för det är så enormt roligt.
Okay.
Och få lära sig växla och liksom ha en sånt enormt stort och tungt fordon. Och fördelen är att de går ju bara i 30-35 kilometer i timmen. Så att det är ju ganska relativt ofarligt.
Jag har sett en och coolare, det var jag och Gunilla åkte, vi skulle till Harrisburg tror jag, och hälsa på goda vänner. Och på vägen dit åkte vi genom Pennsylvania, måste det väl ha varit, om jag minns rätt.
Harrisburg, var det inte en kärnkraftolycka?
Jo, det är berömt för det. Vi åkte förbi kärnkraftverket också, det sägs inte vara någon radioaktivitet kvar längre. men i alla fall, och då åker vi liksom, vi har en liten hyrbil, vi kör upp där och kommer upp på vi åker igenom så här Amish-områden och som är halva staten typ och upp för någon brant backe och någon kurva. Och så kommer vi fram och plötsligt så ser man en sån här jättelik åker som buljar och böjlar över tre hills liksom. Och där precis bara 20 meter, 10 meter ifrån oss, precis den delen av åken, precis där vi kommer fram, så ser man en vad kan det vara, 11-årig grabb eller något sånt, som kommer där raskt och plöjer åken med 6 hästar, håller han i sina små händer, som då driver den här plogen framför sig. Alltså 6 band, det var så otroligt häftigt. Tror han liksom, vi hann aldrig få upp kameran, det var ju mitt i en kurva och vi hade svängt bort och han hade svängt bort liksom i samma sekund. Så det var bara en sån här ögonblicksbild men det var som, alltså det kändes som romersk nästan. Det fanns väl så stora hästar i europeisk medeltid och 1700-1800-tal säkert också. Men man tänker på kapplöpningar i Rom eller sån här stridshingst eller sånt. När det är så enormt många hästar. Det var ju sån här stora nästan.
Colosseum.
Det här var ju inte i sig snabbhästar. Det här var ju sån här Ardenner-typen. Ja. Jag vet inte exakt vilken ras det var. Men de såg ut alltså stora dragdjur, hängande manar och frustande. Och så många kilos kraft i varje sån här häst. Ja. En sån häst skulle ju de flesta vuxna män vara livrädd för liksom. Och om man inte hade hållit på med hästar tidigare. Och så den här lilla grabben då som flöjer hela fältet har total kontroll över dem.
Det är ju lite mer imponerande än att komma med en Massey Ferguson-traktor.
Det är häftigt med traktor också.
Ja, men faktiskt lite. Ska den här podden handla någonting idag? Jag tror vi sa tid ska vi prata om. Det är viktigt, eller hur?
Tid är väldigt viktigt. Absolut, det kan den förhandla om.
Ja, och det kan bli lite skandal på Systembolaget med Gula Änkan och kanske lite tryffel också. Det låter som ett avsnitt.
Och det var någon som undrade vad jag skulle forska om, hörde jag någon liten fågelkvittra också.
Ja, men den frågan tar vi också. Men det blir lite allmänt à la carte kan man säga. Och har man frågor till podden, vart skriver man då?
Då skriver man till Agaton BK. Nej, det gör man inte alls det. Man skriver till podden@edvardblom.se. Podden@edvardblom.se.
Ja.
Blir det väldigt många frågor för man vill börja hitta på lite fejk. Eller ge kompisar, det kan vara rätt kul. Ge andra e-postadresser till gamla klasskamrater och sånt. Så får de lite saker att besvara också. Det kommer bli skitjobbigt för dem.
Man har en gammal träslöjslärare.
Ja, plötsligt. Han är 95 år gammal och så håller på med träslöjd hela sitt liv. Och så får han frågor om kokosfettets kulturhistoria. Och har liksom ingen aning varför alla skriver till honom om detta.
Det är bara att mejla. Har det hänt något roligt senaste veckan?
Jag har det. Det har varit en ganska bra vecka. Det, glad vardag skulle jag säga. Utan några stora upplevelser. Men,
hur mycket längtar du till vaccinet?
Är det någonting som sticker ut? Jo, det är väl längtar jag naturligtvis efter. Framförallt för barnens skull naturligtvis. Det är ju det stora att de måste få komma ut och släktingar och sådär. Och inte bara träffa folk med antikroppar utan även andra. Så det längtar vi efter. Det gör vi verkligen. Men
och hur känns det med fastan?
Ingen aning när det kommer. Jo, men det känns också bra. Det är ju en naturlig... Det känns, fastan ligger väldigt smart i... Det ligger ju där av rent religiösa skäl. För det var då det 40 dagar innan Kristus blev korsfäst och uppstod, men det ligger ju bra i årstiden också kan man säga. Det är klart man skulle kunna fasta mitt under vintern, men det är ganska tufft att fasta mitt under vintern, för då är det så kallt och mörkt och kyligt och hemskt, så då behöver man liksom stoppa i sig saker och unna sig lite små glöggfester och mys och trevnad och sådär. Och mitt i sommaren skulle det vara katastrofalt jobbigt att fasta och avstå från saker när man liksom vill dricka och se vin och träffa vänner och njuta av prakten. Men det här är en rätt bra tid. Det är ju liksom ett nytt årstid. Ett nytt år föds långsamt. Det gröna står upp igen och samtidigt så får man då försöka på nytt föda sig själv genom... Att man tänker efter och gör den här livsrevisionen som kristna liksom ska göra regelbundet. En stor varje år i alla fall och några små kanske.
Men vad skönt, då blir du inte minst av med sjuk på att jag ska på en rejäl jäkla sillunch med två antikroppsvänner imorgon.
Åh, det låter trevligt. Men jag kan spara det. Det låter underbart, men jag känner ingen sån där bitande avundsjuka för tillfället. Men jag vet ju att någonstans där på andra sidan påsk så ligger ju Valborg och då kommer det bli väldigt sillunchigt.
Ja, jag ska skicka några bilder från lunchen imorgon till dig så ska vi se om du...
Ja, då lyckas du nog väcka lite avundsjuka. Starkare i köttet än så är jag knappt.
Det kommer kall, simmig taffel som hälls upp i stora, immiga glas.
Det tror jag det.
Ja, det ska bli underbart. Det är ju sån... Det är som mellanperiod annars och jag tycker att det börjar kännas nu att den här reslusten börjar ju övergå till någon desperat längtan att få komma ut i världen igen.
Du skulle ha varit med under andra världskriget, då var det många år det var stängt. Ja. Flytminor. Jag är bara så rädd att jag är ju lite neurotiskt lagt som lyssnar.
Ja, för flytminor.
Så jag tänker bara liksom, ja men innan, tänk om man inte hinner få vaccinet och det börjar verka. Innan ebolan kommer och alla måste isolera sig i 7 år. Eller innan det blir någon stor konflikt så att ingen kan flyga på 5 år för det blir något nytt storkrig någonstans. Eller vi ockuperas och inte får lämna landet överhuvudtaget om inte Putin ger oss tillstånd. Jag har svårt att inte tänka såna där liksom hemska katastroftankar. Just när det känns att det börjar ändå närma sig lite. Man teoretiskt skulle ju kunna tänka om allting, om klonerna inte blir värre, om vaccinet inte blir ännu mer försenat, om inte katastrofer av olika slag. Det skulle finnas en teoretisk chans att man liksom skulle kunna åka iväg någon gång i sommar någonstans på någon rolig resa och sådär. Och då kommer alla tankar efter, ja, men det finns många andra alternativ också.
Ja, jag ser bara positivt på framtiden och sen, det är lite trist med alla de här nya mutationerna och så vidare, men på flera års sikt så tror man ju att det här viruset inte ska bli värre än en förkylning.
Nej, in the long run we all dead, som det gamla.
Så kan man också se det. Jag ser det som att i långa loppet blir alla vinnare.
Det var någon sån här filosof som kläckte denna djupsinnighet.
Jag tror inte den här fastan är bra för dig.
Ja, fast å andra sidan, då har man ju det kristna hoppet om det eviga livet.
Ja, det är sant. Det bär ju inte jag med mig, tyvärr.
Jag har haft en väldigt luddig så här, under hela min större del av mitt liv har jag liksom varit influerad av så här, ganska moderna intellektuella tankar om vad det gäller eskatologin, alltså livet efter döden, att det är någon form av sånt där nästan platonistiskt, själarna flyger upp dit och så får man någon form av gemenskap med Gud och alla och så. Och det där blir så luddigt så det nästan känns som, det är ungefär som den romerska eller grekiska synen på dödsriket, det blir inte så mycket roligare än det. Men sen hörde jag någon sån amerikansk podd som var mer så där gammeldags bokstavstrogen, och det brukar jag ju verkligen inte vara religiöst, men det var lite kul för de liksom så här, ja men det är klart vi får nya kroppar, vi tror ju på köttets uppståndelse som katoliker, men det är ingen som riktigt pratar om idag liksom. Och jag vet inte varför allt det där så, som man liksom tycker är lite pinsamt och ointellektuellt, som köttets uppståndelse eller att Kristus talar om att man dricker vin i himlen och sådär, det är ju egentligen, för mig är det ju total bonus, det är klart det är lite svårare att tro på, men om det är så. Det är mycket roligare att sitta i himlen och dricka vin med normal kroppen, att det är något sånt där flummigt, någon form av att alla går upp i alla i någon form av nästan buddhistisk
utsläckande.
Ja, man blir någon form av dimma sådär, det är någon kraft. att dricka det himmelska vinet med sin fader låter ju lite roligare. Nu får inte massa troende kanske. Nu kommer de icke-troende tycka jag är utflippat from, och de fromma kommer tycka jag är hånfull och driver med saker och ting. Jag ber om ursäkt åt alla håll. Det var bara några tankar som flög i huvudet. Eskatologin är ju jättesvår. Alltså vad man än säger brukar det bli väldigt fel. Det är få som kan skriva om det på ett bra sätt.
Och jag tror tyvärr på döden, att den är slutgiltig och sen så är det svart och hej
då. Då är det ingenting. Det är inte ens någon skuggtillvaro så.
Nej, tyvärr inte. Liksom. Utan det...
Inte ens gå och liksom snurra en sten upp och ner för en berg. Inte ens ett Sisyfos-arbete.
Jag kommer inte bli en stjärna på himlavalvet, eller jag kommer inte komma till Nirvana, Shangri-La eller någon form av, utan jag har min stund på jorden.
Du behöver inte spara en slant till färgkören.
Nej.
De sälla jaktmarkerna.
Jag säger som judedomen, särken har inga fickor. Så att det är inget att ha något sparat när man går bort.
Och grisen som uppstår varje morgon.
Ja, särimmer är det väl.
Den är inte att tänka på. Stackars Mats. Det tror jag annars skulle vara din himmel kanske, den mer forn nordiska, om de bara har liksom bättrat på kvaliteten lite grann på vinerna och så.
Jag tänker på måndag hela veckan, den här filmen Groundhog Day med Bill Murray, när han vaknar i samma loop varje morgon till samma låt och så vidare, fast göra det i grisform istället.
Du ska helt enkelt vara så här inne som slaktas och äts upp.
Men om jag åtminstone
det kanske, det kanske är det du och jag får som straff för vår otroliga liksom njutningslyssnad och frosseri under alla dessa livsår.
om jag bara får bli en iberico-gris, då hade det känts bättre.
Ja, jag blir svinhuvudet på särhimnen och du blir knorren, eller tvärtom.
Jag blir knorren.
Du blir knorren.
Men det är ju inte det här vi ska prata om egentligen.
Salt, alltså kokt, alltså ister av gudar var dag. Nej, det är inte det vi ska prata om. Nu har vi delat bort oss fullständigt återigen.
Ja, för att jag tänkte ta upp här, och det här är ju en fråga som vi inte har fått till podden, vilket är väldigt märkligt, för vi har fått väldigt mycket frågor kring vett och etikett, och den här är ju en central fråga. Och du la ju upp i november på din Facebook en fråga kring det här själv och fick enorm respons med hundratals svar. Och det lyder så här: i Stockholm är det ju en dödssynd att komma före utsatt klockslag på en middag, medan det däremot anses vara okej att komma aningen för sent. På landsbygden ska det ännu på 1980-talet varit vanligt att gästerna istället droppade in kvarten före utsatt tid. Någon som har erfarenhet av detta. Och det har ju exploderat på din Facebook kring det här.
Det var jätteintressant, för alltså jag har ju hela mitt liv, jag har vuxit upp i en familj där ingen hade ens börjat duscha och byta om när klockan var prick. Så kom gästerna 3 minuter över, då stod mamma i duschen liksom. Och allt var kaos och pappa fick alltid ta gästerna. Han fick liksom utan slips rusa ut och visa att gästerna tomten 45 minuter om de inte hade vett att komma en timme senare, som alla gjorde som kände mina föräldrar. Och Gunilla är väl ungefär likadan. Hon brukade ofta så här innan vi blev ett par sätta upp en lapp på dörren att gå några varv i Gamla stan och kom tillbaka om en halvtimme när hon bodde i Gamla stan. Det är ju det extrema när man inte klarar, när man helt enkelt inte är färdig i tid. Men sen har vi bara det normala, att de flesta människor räknar med att ingen kommer före utsatt tid. Och att man därför inte behöver, man drar upp man champagnekorken liksom någon minut över, så ställer man fram glasen och sådär om man är perfekt. Och så står det ju också egentligen i alla etikettböcker som berör frågan. Även en sån som Magdalena Ribbing är liksom glasklar med det där och tycker att det är något av det värsta som finns om någon kommer för tidigt. Och det har jag då trott att allt hjälpt, men så hittade jag en gammal etikettbok från 80-talet som just antyder det här att på landsorten historiskt var det annorlunda. Och det visste jag ju, går man nog långt tillbaka så var det ju seden med brännvinsbord, och det kunde ju ta liksom, ingen visste ju hur lång tid det tog för folk att komma fram med slädar eller häst och vagn, utan där fick man ju ha en par, tre timmar åtminstone, 4 kanske, som för den tiden från den första gästen anlände tills den sista innan middagen började äta. Så därför hade man ju det här att man hade ett brännvinsbord, man umgicks kring då, man kunde spela kort och man kunde ta en sup och man kunde äta lite ost och umgås med varandra, de som kom, och försäkert de som bodde väldigt långt bort fick ju räkna väldigt. Men det här då när de svarade här då på nätet, det lever kvar på en hel del håll alltså.
Det var ju förvånansvärt många som berättade att de kom en kvart innan en bjudning.
Och jag skulle säga att i storstäderna lär man sig nog, om man flyttar in ganska snabbt, att det inte är god ton och särskilt populärt. Men framförallt landsort, alltså landsbygd ska jag säga, inte landsort utan landsbygd, mer små byar, glesbygd sådär. Men även Dalarna, var flera delar av Dalarna var det många som nämnde, men det var alla delar egentligen av landet, men även enstaka småstäder.
Ja, och just det här att man i det här kommentarsfältet då tycker att man i Stockholm inte har hyfs, och att någonstans handlar ju det här om moral.
Ja, alltså problemet är ju att de då kan se det, har man den etiketten så kan ju de se det som att stockholmarna är överlägsna och tycker fint folk kommer sent och har mag att glida in liksom en kvart för sent.
Aha.
Nu är det jättemånga i Stockholm som glider in en timme för sent. Jag själv tyvärr måste jag erkänna dålig på att passa tider så här, sen vi fick barn. Men det är jättemånga som kan komma en timme för sent utan att skämmas särskilt mycket. Och det är ju alla eniga om att det är fel. Men en kvart sent är ju det mest korrekta skulle man säga i Stockholm. Men det är det alltså inte riktigt överallt. Det finns fortfarande de som lever kvar. Det var en som skrev hur det var i Söderköping när hon var liten. Då var det fortfarande liksom, när hon var riktigt liten fanns det ännu folk som hade tjänstefolk. Och då var det ju självklart. Då var det samma som i det viktorianska England. Man kom alltid en kvart 20 minuter tidigare, för då öppnade någon anställd. Man tog av sig kläderna, man tog fram paketen, gav iväg dem och bort med papper och snyggt liksom, elegant undan med allting. Man väntade inne i någon form av reception, inte reception men alltså en mottagningsrum, och sen prick det klockslag, om det stod klockan 6 eller 7 eller 8 eller vad det stod för middagstid, prick det klockslag så ringde den klocka och så öppnades dörrarna och sköt man upp dörrarna till matsalen. Och det var ju jättepraktiskt, men det förstår man att det var det som gällde fram tills man slutade ha tjänstefolk. För nu är det ju värdparet själva som måste både stå i dörren och ta emot paket och blommor.
Ja, man ska göra allt.
Hänga av rockar, ta fram mat, laga maten, bära fram maten. Det är ju väldigt kaotiskt allting. Och då har det väl också fallit sig mer och mer naturligt att det skjuts framåt, att det är rätt uppenbart att värdparet har svårt att vara klara i perfekt tid och tycker det är jobbigt om någon kommer för tidigt. Men det är jätteintressant. Jag skulle säga att ungefär av de som skrev var väl ungefär, vad tror du, 70-80% tyckte det var helt fel att komma för tidigt. Men det var kanske ändå en 20-30%
minst, jag skulle nog säga mer.
Minst, det kanske var fler till och med. Och det är ju jätteintressant.
jag växte upp i Göteborg och i min familj så var ju då den här punktligheten, vi var ju otroligt punktliga. Och speciellt med då min far, och det alltid när vi skulle iväg på middag liknande med familjen, så sitter jag, min pappa och min bror i bilen och väntar på min mamma. För att hon skulle alltid bara, hon har alltid så mycket projekt på gång, så att hon skulle bara vattna lite där eller stryka där eller fixa någonting där. Och så sitter vi då i bilen och väntar, och jag fick ju lära mig att det här med att vara sen, det var ju en fruktansvärd synd. Och när vi hade middagar så visste vi exakt vilka som skulle komma när. Ja, nu är klockan 10:00, nu kommer den gästen. Ja, den här familjen, de kommer 30 minuter senare. Det var så här stående skämt.
Där har vi också väldigt tydligt.
Och det här är ju någonting, jag läste på lite grann om det här med tidsuppfattningen och hur det här funkar rent kulturellt. Och då kan man ha en monokron eller en polykronisk tidsuppfattning. Så att är man då monokron, vilket vi traditionellt sett är de skandinaviska länderna, Schweiz, Tyskland, man gör en sak åt gången. Och så ägnar man allt fokus till den, levererar den och går på nästa. Medan den polykrona tidsuppfattningen, då har man flera linjer och kan syssla med lite olika saker och byta av och hålla på lite. Och det här med den monokrona kommer oftast från industrialiseringen, att man hade en tid man var tvungen att passa, man gick till sitt jobb, sen gick man hem. Medan då den polykrona är agrala kulturer, när man ser när man vaknar upp på dagen, vad är det för, eller på morgonen, vad är det för väder? Vad ska vi hitta på idag? Vad ska vi äta? Vad ska vi plocka? Vad ska vi skörda? Allting bestäms under dagen, medan den polykrona, då har man bestämt kvällen innan vad man gör dagen efter.
Ja, men det känns som jag senast igår, eller var det i förrgår, pratade med min hustru om våra skillnader i tidsuppfattning. Ja, det var igår faktiskt i middagen. Jag hade satt på sån här röstiliknande potatis i ugnen och tänkt om 25 minuter måste det vara klart, för jag skulle ju bara steka fisken, tog 9 minuter, och Gunilla skulle bara koka musslorna och blanda ihop delarna till din gode väns sås faktiskt, automatsåsen med runt smör som vi testade.
Oh, vad tyckte ni?
Ja, jättegod verkligen. Man fick röra lite grann, för den är ju inte helt liksom, den är ju lite grann att sojan ligger lite ner till och smöret lite upp till, om det inte fanns
precis,
något trick.
Precis, exakt. Ja.
Så man får röra lite innan, men det blir otroligt gott, verkligen. Det är riktigt, riktigt bra. Alltså citron, brunt smör och soja i härlig förening. Men i alla fall, då tänkte jag att då tar ju det ungefär så många minuter, och Gunilla skulle gå ner och hämta en flaska uselt matlagningsvin som hon skulle koka musslorna i. Och då tänkte jag att det kan ju bara ta 3 minuter att springa ner i garaget och hämta den flaskan. Och så tar det. Och så då sätter jag på henne. Och sen var ju plötsligt de där klara. Och hon hade inte börjat med sina musslor. Men då sa hon liksom, ja men när ska jag då tömma och fylla en tvättmaskin? Och det är ju en bra fråga. För att för henne är det så självklart. Men då blir det ju det här med liksom planeringen som jag då sa. Ja, men det är helt omöjligt att veta. För jag vet ju inte, om du går åt ena hållet så kommer du städa lite i barnkammaren. Om du går andra vägen till garaget kommer du fylla och tömma en tvättmaskin. Passerar du din dator liggande så får din mor ett mejl. Och du kanske till och med jobbar lite grann på vägen. Och sen kommer du tillbaka. Det är liksom, så uppenbart är hon väldigt, väldigt polykronisk. Och jag är alltid totalfokuserad på en sak, framförallt när jag lagar mat. Då är det liksom, det finns ingenting. Jag diskar ju inte ens som riktiga kockar allt eftersom. Jag är ännu mer monokronisk, för jag kan inte tänka mig att ens skölja av kniven under gång. Det handlar bara om att så snabbt som möjligt få fram maten. Ja. Och sen får man röja någon annan dag eller någon annan kväll i bästa fall. Men...
Och det här just med hur man hanterar mat och middagar är ett väldigt bra exempel då, om man är en monokronisk eller en polykronisk människa. För att den monokroniska människan vet att vi äter klockan 7, han har planerat vad som ska handlas, allting är förberett, maten står på bordet klockan 7, medan den polykroniska människan kanske kommer på vid 8-9, men nu är jag ju riktigt hungrig, jag borde gå ut och börja hitta någonting så att jag kan börja laga mat, och så står maten på bordet vid 11 som det oftast gör i latinamerikanska länder eller i södra Europa som är mer polykroniska.
Jag berättade för våra au pairer, de tyckte alltid det var lika roligt, de trodde alltid jag skojade, men det gjorde jag för ett par på pären att ja, jag lagar ju maten då på den tiden. Nu lagar faktiskt Gunilla maten minst en gång i veckan. Men då kanske det var en gång varannan vecka bara hon lagade middagen. Och då sa jag det, ja, ni kommer märka när Gunilla lagar mat, då blir det tyvärr mat vid, då blir middagen vid midnatt.
Polykroniskt.
De trodde ju inte det. Visst, det åt vi väl alltid på den kanske vid 8 eller något sånt. Så vi hade ganska sent ändå. Det kunde variera. Jag kunde variera med någon timme eller en och en halv eller två. Om det var 6:30 eller 8:30. Det kunde väl variera lite. Men för Gunilla var det verkligen så. När hon kan inte börja städa köket förrän hon är vrålhungrig. Om hon inte är vrålhungrig så känns det ingen idé att börja laga mat. Exakt. Och när hon börjar laga mat, då ska hon först städa någon timme tills det är ett snyggt kök som är trevligt att laga mat i. Medan jag tränger ju in med någon liten hörn mellan diskhögar och gamla rester och, så där, och lyckas få till det där liksom, på den lilla fria ytan som finns. För mig är bara, nu måste vi ha mat. Vi kan inte äta senare. Jag är hungrig. Nu är det snabbt en förrätt. Vi kan äta stående. Varmrätten kommer sen.
Jag har ju en vän som är så extremt polykronisk. Och det är på den nivån att jag hade fixat ett bord till oss som var omöjligt att få egentligen på en nyöppnad restaurang. Och vi skulle äta en chef's table där. Och så ringer jag honom 5 minuter efter tid. Och där handlar det verkligen om att vara i tid. Och då står han, jag står på och lämnar en båt ut i Saltsjöbaden. Men jag är strax där. Det är inga problem, det är inga konstigheter.
Nej, det
här är också, finns en till aspekt av det här, för det här är en del av skalan. Men sen har man också då forskat på om man är ett nutidsorienterad kultur, en framtidsorienterad kultur eller en traditionsbakåtorienterad kultur. Så att i Indien då, som är de här bakåtorienterade, de gamla traditionerna i allt, där gör det ingenting om tåget kommer nästa dag.
För
att tiden är inte sekventiell, utan den är inte uppdelad i minuter, utan tiden går olika snabbt och långsamt och man bryr sig inte så mycket om de här rörelserna. Medan då de här nutidsorienterade, det är som Frankrike. Och där söker man då njutning i stunden om man väldigt då levande medelhavsländerna och så vidare. Medan då framtidsorienterade länder som USA, där det bara är att uppfylla the American dream, där är man väldigt tidsfixerad och punktlig.
Det är väldigt, jo, när man läser sån här, går man projektledarutbildningar eller den typen av så här, hur man blir framgångsrik enligt det amerikanska mönster, då handlar det ju väldigt ofta om sådär att man ska börja möten prick, alla ska vara närvarande exakt tid, man ska inte slösa på andras tid, man ska, och det ligger ju mycket, alltså hänsynen till de andra tycker jag, att alltid låta andra vänta en halvtimme eller timme på stan på en, det är ju inte så vänligt. Samtidigt tycker jag en kvart är ju bara väldigt charmigt, kan jag tycka, att stå och vänta. Inte om man kanske bara har en timmes lunch, men ofta tycker jag att man får en ganska sån här, spilltider kan ha sitt värde när man bara kan stå och titta på folk och fundera över saker och kanske kolla in och skyltfönster. Om det inte blir för långt kan jag tycka att en kvart är verkligen ingenting jag tar illa upp av.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Men var kommer den akademiska kvarten ifrån?
Den är väldigt enkel. Man hade inga klockor. Så kyrkklockorna ringde klockan 9 och de ringde ju varje jämn timme. Och då visste man skulle föreläsningen börja 9 och man visste ungefär vad timmen var. Liksom, för det hade man sett när man gått förbi någon kyrkklocka eller då, och räknade sen lite grann ungefär. Och så märkte man, nu ringer det, då har man en kvart på sig att ta sig till föreläsningssalen. Så det räckte med en enda kyrkklocka som slog varje timme och så behövde man inte tänka mer på det.
Så att det ligger kvar.
Ja, och sen infördes ju i Sverige slår ju oftast klockorna även kvartslagen 1, 2, 3. 1, 2 och 3 efter om det är kvart över, halv eller kvart i. Och när det kom så blev det ju lättare. Då kunde man ju höra kvart i slaget, men det var inte lika tydligt. Men nere på kontinenten och så där det uppstod, då var det bara att de slog ju massa klockslag varje timme och då hade man gott om tid att ta sig dit. Sen tror jag det psykologiskt har en väldig fördel för att man tänker på klockan. Sägs att det börjar klockan 3, men det är en kvart, men det står 3. Alla vet att man får komma inom en kvart. Då siktar man ändå lite grann på 3, men man behöver inte vara så vara där i förväg. Man kan sikta på 3, men behöver inte lägga på extra tid för eventuella saker som kan försena en, att man får rött ljus eller man måste in och köpa några cigariller på vägen eller vad vet jag. Liksom. Eller man träffar någon god vän man ändå måste byta några artigheter med. Då har man den tiden. Och kommer ändå inte för sent.
Det är rätt pedagogiskt, rätt smart att det står 3, men det är 3.15 som gäller. Så att man blir lite sådär 3-ish i det hela.
Ja, och många gillar ju att komma till 3 för att man pratar med folk som droppar in. Man har en tid att vara där före och förbereda sig. Både med eventuellt läraren om han är lite tidigare eller med andra elever och så också. Så det, jag gillar det där med kvarten och tycker det är ganska bekvämt. Men det intressanta är i det moderna samhället, för storstäder idag har ju blivit på ett sätt och vis monokroma vad det gäller fritiden. För där är det ju att alltså ungdomar idag tycker ju inte det är konstigt att komma 2 timmar för sent till en fest. Idag om man har en middag så är det ju inte en jätte i Stockholm. Det är inte, man blir inte asförbannad om någon kommer en halvtimme sent. Man kan inte stå beredd med en soufflé, utan man räknar med att man har entrédrink från det den första kommer prick tills den sista kommer kvart i. Och sen äter man, liksom, det är nästan en timme från det man har sagt innan man ställer fram maten. När jag var yngre och hade middagar, då var det alltid att jag var klar jättegod i tid, hade förberett, allt var framställt. Så jag hade ju ställt fram färskvaror, förrätten, så där kanske räkor eller något, 10 minuter i. Och blev helt upprörd där, för om någon kom till kvart en timme för sent så förstördes ju maten. Eller det stod på i ugnen och skulle precis fram någonting. Men idag kan man inte riktigt göra så, för det har blivit i Stockholm i alla fall. Så självklart att folk kan komma upp till 3 kvart sent. Men däremot, alltså många ungdomar har förstått, kan tycka det är naturligt om man säger att det är en fest som börjar 7, kan de komma vid 10. Fast det inte är ett öppet hus. Man inte har sagt att det är drop-in. Det kanske inte är sittande bord, men ändå, det kanske inte är tänkt som en drop-in-tillställning heller. Och
det är inte acceptabelt längre att bli arg på människor som inte är i tid.
Nej,
utan någonstans får man bara acceptera att de dyker upp i huvud taget, och så får man vara glad för det snarare.
Ja. Det är ju jättetråkigt om man har sittande bord naturligtvis.
Jo, men det, har man en sittande bord så är det ju direkt ohövligt. Men
ja, det är väldigt ohövligt.
Om det är lite mer lösare inbjudan. Så. Mm.
Men det här krockar ju när ungdomarna ska gå på operan eller teater. För där är ju fortfarande så att det är ju inte så att bio däremot har ju fått acceptera att det börjar ju först kvart över och innan spelar de reklamfilm och så. Men typ operan är det ju klockan 7 om det står klockan 7 och då stängs ju dörrarna. Ibland är de hyggliga och man har, och visar en in lite smått i första
med en liten diskret ficklampa i handen.
Och så får man sitta lite på hörnet liksom, och istället för att gå fram till sin egen plats. Men alltså där missar man ju. Man kan missa hela första akten med en teater. Och det är ju en chock för många av den här generationen. Och lite har det börjat bli en chock även för oss gamla teateroperarävar. Att det är så annorlunda. Man måste tänka så annorlunda. Att oj, jag måste ju se till att vara där. Om det står 19.30 så måste jag ju vara där 19 för att kunna hänga av mig och ta mig upp för alla trapporna, köpa programmet. Och så ja, det är inte helt enkelt när det finns två parallella syn på tiden i samma samhälle.
jag tror vi kommer fanligen återkomma till den här frågan säkert. Men nu ska vi in på en skandal, tänkte jag. God dag, Edvard Blom och Mats Ryd samt Gunilla. Jag skriver i Fasa då jag har gjort upptäckten att Systembolaget slutar sälja en av de mest klassiska champagner som finns i Sverige. Det är nämligen så att Veuve Clicquot-Sec, mest känd som Gula Änkan, försvinner. Det är visserligen inte min absoluta favorit som champagne, men jag, om jag någon gång väljer att dricka en halvtorr champagne, så blir det av historiska skäl alltid Gula Änkan. Systembolaget kommer att fortsätta att sälja den torra Veuve Clicquot-brut, men det är absolut inte samma sak. Tydligen så är det Systembolaget Moët Hennessy Sverige AB som valt att helt enkelt upphöra med tillverkningen av Veuve Clicquot i säckutförande. Således avslutas en tradition med den halvtorra Gula Änkan i Sverige, som enligt Systembolagets hemsida varit med sedan år 1855. Visst finns det plats för en halvtorr champagne av god kvalitet, att det fortfarande finns det i detta land, med utmärkt högaktning, Alexander Jansson.
Mm. Alltså det här är ju jättetråkigt, för den det är ju så otroligt charmigt att en fransk champagne har fått ett svenskt smeknamn. Det händer ju inte idag egentligen, utan Nej. Det var ju sånt som hände på 1800-talet. På 1800-talet gav man allting svenska namn, och de franska vinerna, champagne och andra lyxviner i de stora husen var väldigt billiga då för vanlig lägre medelklass. Det har ju hänt mycket sedan dess. Alltså, men på den tiden hade de behov av att exportera viner, och viner var inte jättedyrt, och framförallt det var en sån skillnad i pris, i lön, mellan vad en enkel liksom vinbonde tjänade och vad en lägre tjänsteman tjänade, eller ännu mer en grosshandlare eller något. Så man hade förhållande till penningvärde, där man jämför, så var det väldigt mycket billigare att beställa in. Så många, borgerligheten drack helt enkelt champagner, och det var just Gula Änkan Sec som var den som kallades, alltså Veuve Clicquot Sec, det var den som fick namnet Gula Änkan, för det var den vanliga sorten på den tiden. Ja.
Vi kan ju nämna också det här med Gula Änkan, vad namnet kommer till.
Ja.
Och det var ju en kvinna som gifte sig med en champagneproducent, ett champagnehusägare, och sen gick han bort och hon tog över driften och gjorde det här extremt framgångsrikt, bland annat genom att börja exportera champagnen till Ryssland. Och hon hette ju Veuve Clicquot Ponsardin, och därav namnet Gula Änkan.
Ja, gul, alltså Veuve Clicquot betyder väl, vad betyder det? Det betyder helt enkelt Änkan Clicquot, va? Eller?
Ja.
Medan gula fick det väl för att etiketten var gul. Så man översatte liksom det franska ordet för enka till svenska ordet på enka, och sen gula för att det var en gul etikett. Så det blev det liksom, så det är ju ett rent svenskt namn. Det tror jag inte finns någon liknande smeknamn i andra länder. Var det inte hon som var först med att få en klar champagne också, utan gästfällning?
Ja, men det stämmer alldeles utmärkt.
Alltså att man långsamt skruvar och vänder på dem, ja, så att gästfällningen faller ner, och sen öppnar man korken, låter gästfällningen rinna ut, och sen sätter man i den igen.
Precis, riddling kallas det när man vrider de här flaskorna, och man håller på med det några månader just för att få ner fällningen.
Hon lyckades hålla det där hemligt, och hon gjorde ganska länge innan de andra lyckades snappa upp det. Alltså på ett sätt, jag menar, gästfällning är ju god. I öl brukar man ju ofta tycka att lyxölen, behåller man gästfällningen fast det inte blir lika vackert. Men man kan ju förstå att det gjorde en väldig skillnad, för det blir ju, man försökte väl hälla upp försiktigt och lämna gästfällningen på botten, kan jag tänka mig, på restauranger och så. Men det innebar att antingen fick man nog slänga en halv deciliter, kanske strax upp i köket förvisso, eller också så när man är hemmiljö och så blev det en grumlig dryck, och det måste ju ha höjt på något vis champagnens lyxkänsla mycket, mycket mer när den blev klar.
Ja, definitivt.
Men det jag tycker är problemet med det här, nu babblar jag på mycket, men jag blir så upprörd.
För
det har inte bara med Moët Hennessy Sverige AB eller med Systembolaget eller med svenskarna eller med alkohol att göra. Det har att göra med hela förbålda samhället och samtidskulturen sedan något halvt sekel. Och det är det här att vi blir mer och mer fixerade vid trender. Plötsligt är det någon ny grön nyans man ska ha på kläderna ett år, och det kan man bara ha ett år, för den är ute 2 år senare, eller 1 år senare. Man ska ha en viss snitt och folk slänger saker som liksom är fullt gångbara. De river ut kök vart 10:e år så fort någon flyttar, fast det skulle byggas, det borde byggas med huset och vara med tills man river huset 200 år senare. Det är en hel mani av vanvett att det ska gå trender i saker. Antingen är det någonting bra eller också är det dåligt, eller också är det lite smågott. Och här kan vi säga då att det finns ju då extra bru, extra dry sec, demisec och dö. Allting från 6 gram socker per liter, alltså oftast räknar man, alla annan mat räknar man ju per 100 gram, så det här är alltid väldigt lite jämfört med upp till 50 gram per liter. Så man kan säga att det är alltså, även den sötaste champagnen är hälften så söt som juice, alltså apelsinjuice eller Coca-Cola eller något sånt där.
Och då pratar vi om en rejält söt champagne.
Ja, det är den allra, allra sötaste som nästan bara serveras, exporteras till Ryssland eller finns till någon, serveras på någon krog till efterrätter möjligen. Och den allra torraste, den är i princip så torr då att det inte finns någon tillstymmelse. Det går inte liksom att ana, den är så torr som damm, sa Carl Gerhard sjunger. Och allt det här fyller ju sina funktioner och allting är gott. Och det är egentligen bara, man kan förstå att det är lite mer något, det är lite mer populärt någon gång om något på en annan. Men det stora skillnaden borde vara, vad äter man till? Vilket tillfälle dricker man det? Och vad tycker den individuella personen är godast? Och då borde det ju vara så att väldigt många borde tycka att det är väldigt gott att den inte är så supertorr. För ser vi på andra vita viner så går de ju inte ner och blir fullt så där torra. Och med tanke på att champagne har mycket högre syra än nästan alla andra viner, har en enormt hög syra, så kan det ju vara ganska trevligt om man inte ska dricka det som en aptitretare och inte ska dricka det till maten, utan man sitter på krogen en sen kväll och dricker det som sällskapsdryck, eller man sitter utomhus i naturen en eftermiddag och dricker det som sällskapsdryck. Då är det ju ganska trevligt, både säcken och demisäcken är ju ganska trevliga sällskapsdrycker då. Så det förstår jag inte liksom varför det inte finns utrymme för det.
Jag håller helt med, för hade efterfrågan funnits så hade ju vinet funnits, eller champagnen. Ja. Och det som jag tycker är så tråkigt med det här, att just den här gulänkan som försvinner nu, den har jag använt när man har haft äldre människor med i sällskapet. För att när man kommer över en viss ålder och blir man är vid 80-snåret i alla fall, så upplever man syra mycket hårdare än vad man gör när man är yngre. Och därför uppskattas det ofta, just de här knastertorra champagnerna kan bli som att spruta lite citron i ögat på den stackars gästen. Mm. Och då är det trevligt när man har lite mer socker i den, för att
verkligen, för vi talar ändå inte på sockernivåer som är någon fara för en diabetiker, för det är ändå extremt mycket lägre än en pressad apelsin liksom. Det är inte i närheten av det ens. Och däremot den lilla söt, man kan dessutom vara snäll mot magen om man har problem med magsårsliknande tendenser. Så det kan jag tänka mig att en del äldre också tycker är en fördel. Så varför? Ja, tråkigt att det inte kan finnas lite mer mångfald. Ja. Och sen tycker jag helsöt champagne, jättetrevligt till bakverk och sånt. Det är ju sånt man borde kunna servera på konditorierna till våra vinerbröd och prinsesstårtor och sånt.
Men det har blivit någon allmän sanning där att champagnen ska vara så torr som möjligt, och man missar tillfällen att dricka den då där den inte passar längre. Sen är jag personligen förtjust i att dricka just champagne inför maten som en aptitretare och en torrare variant då.
Det är dess främsta plats, det håller jag helt med om. Men det är synd att bara då, för jag gillar ändå också det där.
Den nattliga dekadensen.
Ja, precis. Den är inte allt för dyra, men ändå äkta champagnen som tar sig in på KB's bar eller någon nattklubb eller sådär. Lite Moulin Rouge-liknande stämning liksom, och sent på natten för att man verkligen vill leva livets glada dagar och festa med och fira någonting. Och då passar inte en fnösktorr. Alltså 1 på natten passar ju inte en fnösktorr champagne.
Nej, det river lite grann i magsyran då. Hej, tack för en bra podd. Den gör mig på gott humör varje gång. Jag tänker mig, när man pratar om boaterhatt framförallt, att den bärs till bäckebölja kostym i amerikanska södern, eller om man sjunger barbershop, då har man en boaterhatt. Har du någon relation till bäckebölja kostymen?
Lite grann så där. Jag nämnde ju liksom att det var den klassiska hatten för gondoljärer i Venedig och för snobbiga studentroddare i Cambridge och Oxford och för grosshandlare ute i den svenska skärgården. Tre extremt olika saker. Men här kom då två till en kategorier som också fullständigt skiljer sig från varandra som använder samma hatt. Så det är verkligen märkligt med fem så väldigt olika typer av saker. Jag menar, jag har svårt att tänka mig att grosshandlaren vill bli tagen för en gondoljär eller att, att en, vad vet jag, Becky Bölja herren vill bli tagen för en Oxford-student. Det är väldigt olika. Och det som FPU-arna hade vi på 50-talet, det var ju en symbol för folkpartistisk ungdom under en kortare period.
Men det var inte det här som var frågan, utan frågan Nej. Till Edvard. Om du fick pengar och fritt fick välja ämne att forska och disputera i, vad skulle du forska om, hälsningar från tennis?
Ja, det här är ganska roligt, för alltså jag brukade redan när jag gick i högstadiet sa jag alltid om framtiden. Jag vill, som barn hade jag tänkt att bli uppfinnare och sen men när jag blev så där, då sa jag alltid jag vill studera hela livet, jag vill absolut efter att ha testat då gå bara på prao och så var jag helt inne på aldrig jobba. Jag vill bara studera hela livet och jag vill doktorera och jag drömde om att ha doktorshatt och doktorsring och det där var fantastiskt. Men sen läste jag ju väldigt många grundkurser för det var roligt att läsa och lära sig massa saker. Och tiden sprang och det började gå mot slutet av studiemedel och sådär. Så när jag väl gjorde min första C-uppsats så märkte jag ju att jag var väldigt bra på att göra B-uppsatser. Två veckor isolerad, hålla på, jättebra. Men jag är ju alldeles för sällskaplig så jag klarade ju inte alls det där livet att sitta ensam i min lägenhet liksom i månader och bara skriva eller på bibliotek i månader. Så det gick ju helt åt fanders. Jag drog ju på 1,5 år med den där. För det, jag pluggade en kväll och sen festade jag 2 dagar och sen höll jag på att städa lite och fixa och så efter en vecka försökte jag börja plugga igen. Alltså jag var tvungen att träffa människor jämt och då det gjorde man ju liksom i studentliv då. Eller åkte ut till sina föräldrar och bodde där en vecka eller åkte med någonstans på någon resa. Men det fanns ju ingen möjlighet att både plugga, skriva C-uppsatsen och ha människor omkring mig som jag pratade med hela tiden. För det räckte inte för mig att främlingar satt vid borden bredvid på samma bibliotek. Utan jag hade kunnat, om det var typ ekonomi eller någonting där man kunde vara grupparbetare hade det kunnat fungera. Men jag var för social. Så min dröm om att alltid skriva den här stora avhandlingen och få bli doktor som är det underbaraste jag trodde skulle kunna finnas. Det finaste liksom som stod över allt annat med ringen på fingret. Den sprack ju fullständigt då. Jag skrev ju aldrig ens någon D-uppsats. Så jag tror inte det skulle hjälpa även om jag fick liksom en otroligt bra forskarstöd så jag skulle kunna behålla samma lön som jag har idag och bara ägna mig åt forskning 7 år skulle jag inte kunna skriva
en uppsats. Okay, men här har du har pengar och du får fritt välja. Tänk att du får ha ett entourage med dig. Ett sällskapsentourage medan du forskar och disputerar.
Jag kan ju skriva böcker. För det andra jag skulle säga att jag avskyr metoder. Alla de här metodkurser jag gått. Det enda jag kommer ihåg från dem är citatet all metod är ett fängelse. Jag glömde bort vem som sa det, men det var den enda förnuftiga filosofen som citerades i de kurserna kan jag säga. Så en avhandling kommer aldrig bli, men att skriva fler böcker gör jag ju jättegärna. Sen är det klart att skriva en forskningsbok är ju även det mycket arbete. Men jag älskar ju att sitta på arkiv och forska och greja.
Då får vi ta till vapenhot så här. Du är tvungen att välja ett ämne att forska i.
Ja, om man säger att jag får 5 år och försöka få ihop ändå på en halvtid lite då och då en rejäl bok som handlar om som bygger på arkivforskning och litteraturforskning, då skulle jag absolut, det skulle jag jättegärna göra om jag fick massa pengar till det. Och då skulle jag skriva om andra halvan av 1800-talet. Att försöka få ihop det här med maten, restaurangerna, hotellen, festerna, traditionerna, näringslivets uppsving och näringsfriheten, liberaliseringarna, punchen, smörgåsborden, kungabalerna, ordenssällskapernas uppsving och utveckling, öl, läskedryck, moderna Sveriges födelse. Allt det där jag egentligen skrivit om och intresserat mig för både under mina år på Centrum för näringslivshistoria och sen efteråt. Det är ju liksom min huvudsfär. Och det är klart det vore kul om man kunde göra det här mastodontprojektet och knyta ihop alla de där trådarna och få ihop allting dessa i ett stort verk. Så det är väl det jag skulle välja. Men det är ju inte någonting som skulle dra in många kronor så det skulle ju kräva en mycket rik sponsor då som skulle tycka här får du några miljoner
mecenat,
en mecenat verkligen det.
Det låter ju som ett magnum opus det här, någon form av praktverk som ska då fånga in hela essensen av 1800-talet ur ett kulturellt och gastronomiskt perspektiv.
Ja, det hänger ju väldigt mycket ihop, för liksom det var ju näringsfriheten i Sverige gav ett enormt uppsving, men också att industrialiseringen och moderniseringen hade hunnit långt i andra länder och Sverige låg efter, så att allting kom på en gång när vi väl fick näringsfriheten och liberaliseringarna. Och det är liksom, i och med att det blev ekonomiskt uppsving, i och med att det blev mer politisk demokrati, så krävdes lokaler, då byggdes stadshotellen, de hade moderna restauranger, järnvägarna krävde järnvägsrestauranger och järnvägshotell vid knutpunkterna där folk var tvungna att övernatta mellan bytena. Där kom också de nya restaurangerna ihop. Så maten och spriten och festerna och ekonomin, allting är liksom väldigt tätt förbundet med varandra. Så det sitter ihop allting. Men det finns inte liksom något riktigt storverk om det där. Överhuvudtaget när det gäller mat, det finns inga storverk om mat. Det har börjat komma några nu på sistone skulle jag säga. Som det går framåt i alla fall, men det finns inte något sånt där tjockt uppslagsverk på några fem band om den svenska mathistorien som man bara kan gå och titta i när man ska hålla ett föredrag om en viss tids mat, utan det är oftast lite skrivet här, lite skrivet där. Det finns de här gastronomiska akademin har ju jättebra årsböcker, men det är ju små korta texter liksom, eller Nordiska museet har några gånger haft tema mat och då blir det någon årsbok där med lite korta texter. Och jag menar, Jörn Öivind, Svan har skrivit massa böcker, men han har inte heller skrivit det där stora verket liksom man börjar nej, för jag har inte den förmågan. Jag är duktig på att leta roliga saker, anekdoter, sammanhang, framställa det på ett kul sätt i korta artiklar eller kortare föredrag. Jag är inte den som sitter i 10 år i skymundan och sammanställer verket så sen de andra får plocka russinen ur och göra det roliga av. Utan jag är mycket mer...
Det blir ingen doktorshatt.
Nej.
Det blir ingen docent Blom.
Jag är bra för att folkbilda och underhålla. Alltså underhållning och folkbildning i kombination, det är min grej. Gärna, jag skulle jättegärna göra fler tv-program som Mellan skål och vägg och Edvard Bloms gästabud och sådana där. Och väldigt tragiskt förresten, när vi ändå är inne på det, han som upptäckte mig, som gjorde att jag kom in i tv-världen, som var min sidekick och huvudproducenten, regissören av Mellan skål och vägg, Peter Andersson, har gått ur tiden. Så det är väldigt tråkigt. Jag skrev en nekrolog som är i Svenska Dagbladet för någon vecka sedan, blir det väl när programmet sänds. Så det är väldigt tråkigt. Men i alla fall, sådana skulle jag jättegärna göra igen. Jag skulle jättegärna sprida glädjen över kunskap och historia. Och jag vill ha folkbildning i allt jag gör. Jag tycker det är tråkigt att det blir så lite det tv och radio jag gör numera.
Vet du vad fördelen är? Att du kommer få göra det nästa vecka igen, för att då syns vi i podden.
Vilken podd?
Våran podd.
Ja, precis. Ja. Jag tänkte du skulle säga vad den hette.
Ja, den heter Edvard Bloms smörgåsbord med Edvard och Mats här.
Eller med Mats och Edvard brukar jag säga.
Mats och Edvard, ja. Det är som, det är potato. Vi kommer ändå bli återfödda sånt så här rimmer.
Ja, precis. Knorren och skallen.
Knorren och skallen. Men stort tack för att
du... Trynet och knorren. Är det jag som är trynet och du som är knorren? Ska vi bestämma en gång det för alla?
Jag vill vara knorren.
Du vill knorren och jag har trynet, det tror jag. Ja.
Och så hörs vi igen om en vecka. Och skriv in...
Ja, vadå, vänta, nu har jag missat någonting. Är det slut alltså redan?
Ja!
Har det gått en timme nästan redan?
Ja!
Oj då, så då måste jag återgå till vad vet jag, ta hand om barn och putsa kök och laga middagar och arbeta. Okej, okay, då vet jag. Jag var inte riktigt med där.
Det kom lite hastigt efter en timme.
Tack för att ni finns. Tack alla Patreon-stödjare. Och värva gärna någon. Det är sådär att vi minskar ju aldrig i tittarsiffror och det är otroligt jämnt. Det är som alla som någon gång lyssnar på oss fortsätter att lyssna varenda vecka i en total exakthet. För det ligger liksom så här otroligt jämnt, men det skulle ju vara jättetrevligt om alla kunde värva en till. Då skulle vi dubbla lyssnarna och då skulle vi bli väldigt glada.
Vi skulle bli
så överlyckliga. Värva någon, hitta någon onkel eller någon bizarr figur som ni tror skulle tycka det här.
Ja, som ni någon gång sålt jultidningar till.
Ja, ah, precis. Vill de ha jultidningar så vill de ha oss. Knorren och trynen.
Exakt. Vi hörs om en vecka.
Det gör vi. Hej då!
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.